Välkomna till Motgångspodden, avsnitt 2. Dagens gäst är Martin Lakeus.
Hej och välkomna till andra avsnittet av Motgångspodden. Jag heter Jonas Bergqvist. Hej Håkan.
Hej, jag heter Håkan Axelsson.
Hej, och jag heter Hanna Lindqvist.
Vad kul att vara med er här idag. Nu ska vi lära oss ännu mer om motgångar och framgångar och relationen däremellan. Idag har vi med oss Martin Lakeus. Martin Lakeus har varit entreprenör i hela sitt liv. Han startade bland annat före Android och alla och Elon Musk allihopa, så startade han mobilitetslösningsföretaget Veko, som han kommer berätta mer om idag. Det såldes 2018 och var då en av Chalmers Ventures största exits. Dessutom så har han gett sig in i utbildningssektorn med företaget LoopMe, som arbetar med handlingsbaserat lärande för barn och ungdomar. Och dessutom är han lärare i entreprenörskap på Chalmers och lär ut entreprenörpedagogik. Välkommen Martin.
Tack.
Jag tänkte bara kort inleda med en tweet som du skickade ut för en stund sedan. Och där skriver du så här, och ni kan följa Martin på M. Lakeus. This autumn I will choose the path to failure again. Intellectually, I understand that doing things that will likely fail is a path to high meaningfulness and value. Yet, emotionally, it freaks me out every year. I hate it. Being rejected by 9 out of 10, but I know of no other way. Hur skulle du säga att du tänkte där, Martin?
Ja, nej men det jag har ju jobbat med saker som har gått dåligt i hela mitt liv. Och man kan väl säga att det mesta jag har gjort har gått dåligt. Så jag vet ju när det liksom börjar osa katt kring vad man ska göra. Och i höst har jag en specifik grej som jag tänkte göra där jag ska... Vi har nått ett väldigt positivt forskningsresultat i ett ganska långt forsknings- och utvecklingsprogram som vi har drivit i 7 års tid med... 10-tal olika kommuner runt om i Sverige. Och när man når ett riktigt bra forskningsresultat så vill man gärna sprida det till, gå från 10 till 100 kommuner som får nytta av någonting. Och då faller det ju an på mig då, den här tvivelaktiga rollen att försöka få med mig de där ytterligare 90 kommunerna som borde tycka att det här är en bra idé. Och jag vet ju redan på förhand att det kommer gå jättedåligt.
Men vad är det då som driver dig att du ändå ska köra på det här? Du sa liksom, jag vet ändå inte något annat sätt än just att ge dig in i det här.
Ja, nej men jag är ju lärare i sälj för våra entreprenörsskolestudenter på Chalmers. Och jag lär ut till dem ungefär 10 knack, ett tack, ett nej är ett hej. Och en del andra klatschiga grejer. Målet är egentligen att försöka få dem att förstå att de kommer mötas av 9 nej av 10 försök, vad de än kommer med. Det ligger liksom i mänsklighetens natur på något sätt att är det nytt så är det fel. Och då försöker jag preppa dem för det. Men själv har jag ju fått jobba med det här nu i snart 25 år och jag vänjer mig aldrig. Jag mår dåligt. Varje nej.
Men då är min fråga att du väldigt publikt går ut och talar om att du förväntar dig att misslyckas. Är det ett sätt att preppa dig mentalt för att liksom kunna hålla uppe energi i en process där du riskerar att väldigt många gånger få ett litet nej, ett litet misslyckande, men det är ett pris du måste betala för det stora, den stora framgången som du ser framför dig.
Ja, varför gör jag så här mot mig? Det är en bra fråga. Och varför är jag öppen med det? Alltså, Twitter har för mig kommit att bli ett sätt att tänka högt. Det går från hjärtat rätt ut i tangentbordet utan att passera hjärnan. Och det blir, kan bli blandat. Det kan också bli en del stök och bök med det. Men samtidigt så tänker jag också att om jag sitter och har de här känslorna så tror jag nog att det finns andra som har liknande känslor där ute. Och då kommer det i vart fall en och annan av dem och ge en liten puff tillbaka. Liksom att, ja. Så jag kanske sökte någon form av bekräftelse. Det gör ju vi människor hela tiden. Vi är ju kärleksberoende som ras. Mm. Det är det vi går runt på liksom. Och så även jag liksom. Så det är klart att de här 9 nejen av 10 eller 95 av 100. Det är klart att de är de är ju ett avbräck på min självkänsla. Det är de ju. Och då kanske jag liksom genom att prata om det så kanske jag kan kompensera det på något sätt.
Du kompenserar med 300 likes på din tweet.
Det når jag i princip aldrig. Det mesta jag tweetar ut får ingen som helst notis av omvärlden. Framförallt om jag tweetar ut på svenska. Jag har fler anhängare utanför Sverige än i Sverige. Och det känns på något sätt som att de som läser vad jag skriver i Sverige, de letar bara fel. Och det gör de ju rätt i såklart. Det finns många fel att hitta. Och det gör de hela tiden.
Jag har hört det här citatet av någon som jag inte kan komma ihåg vem det var som formulerade. Men det är någon känd person som menar att om man aldrig ger upp så kan man aldrig misslyckas. Och då är frågan här, har du någonsin gett upp när du har gett dig in i en sån här process som du nu drar igång?
Nej, jag lyssnade på det här citatet. Jag tror det var han, den här sportbilstillverkaren, den svenska. Just. Som sa detta.
Königsegg,
ja. Det är inte förrän man ger upp som man har misslyckats. Så ger man inte upp så misslyckas man inte då. Utan då bara fort, då rullar man vidare. Liksom. Och jag minns när han sa det. Jag minns var jag stod när han sa det. När jag lyssnade på det här pratet. För jag tänkte att det där är precis det som jag känner precis likadant. Jag har ju suttit med mitt nuvarande företag som jag driver då. Nu är vi 3 heltidsanställda. Efter 9 år så vad ska man säga, då drar vi på och anställer en till.
Gasell nästa.
Nej, brukar man ju tänka så här liksom, att men du har suttit där med 2 heltidsanställda i 8 år liksom. Fattar du inte grejen liksom? Lägg ner. Alltså det är slut. Det här var ju inte någon som, det här var ju liksom ingen raket. Men då har vi tänkt, då tänkte jag så, men så har ju vi resonerat att men vi tänker fortsätta med detta, för det här är för viktigt för att ge upp. Vi jobbar då med skolan och vi jobbar med alltså utbildning, och vi har ett antal nya bidrag vi försöker göra till utbildningssektorn. Och det är ju unga människor som står på spel och deras framtid. Så vi har ju under många år känt att nej, men vi tänker fan inte ge upp. Vi tänker vara de här grävlingarna som inte fattar sitt eget bästa. Och hålla på det sättet. Så har det ju inte varit i allting som jag gjort. En del saker har ju faktiskt gått ganska bra. Lite snabbare än så. Men det får man inte... Det finns en bok som heter The Power of Unreasonable People. Jag tror att vi behöver fler som är unreasonable. Som bestämmer sig för att det ska banne mig gå. Det är så lätt idag bara att säga, oh, men vi kallar det för en pivot, eller och så byter vi riktning, eller alltså kunden har alltid rätt. Nej, kunden har inte alls alltid rätt. Mm. Ja, men fråga Henry Ford liksom. Om jag hade frågat folk vad de ville ha så hade de sagt snabbare hästar. Jag tänker ofta på resultatet. Steve Jobs har samma sak. Våra kunder vet inte vad de vill ha förrän vi visar dem vad de kan få. Så att jag tycker det är ett tänkvärt citat.
Men stämmer det då att du har gett dig in på, du har aldrig varit med om upplevelsen att faktiskt ge upp?
Jo.
Och säga att det här jo. Blev fel.
Absolut, det har jag. Det mesta. Men det man gör är ju att man tweakar. Alltså vi men om jag tar det företag jag driver just nu då, så trodde vi ju länge, i ett antal år trodde vi att lärare skulle vilja använda det här digitala IT-stödet som vi har byggt då. för att kommunicera med sina elever. Alltså helt vanliga grundskolelärare, gymnasielärare. De var helt ointresserade. De gick till och med ut i media och sa att det var den sämsta idén någonsin. Och tyckte att till och med riksdagen hade beslutat saker som gjorde att det här var liksom helt värdelöst det vi höll på med. Och då slutade vi att försöka få lärare av det slaget att jobba med detta. Nu, 7 år senare, efter att vi blev utkastade från en av de här kommunerna, så kommer lärare och frågar efter detta igen. Och då tänker jag så här, om man, alltså det heter så här, det finns ingenting som är så kraftfullt som en idé vars tid har kommit, säger de. Ja, men det finns ingenting som är så jädra onödigt som att jobba med en idé vars tid ännu inte har kommit på 10 år till. Om du är 10 år för tidigt, så, alltså, hur ska du livnära dig i de där 10 åren med din idé vars tid ännu inte har kommit? Och ibland måste man på något sätt inse att ja, det kanske är rätt idé fast fel tid. Det är därför jag skriver böcker. För att böcker kommer överleva mig. Och då tänker jag ofta på en kille som heter Lev Vygotsky, en rysk forskare. Han dog på 30-talet i tuberkulos, 1930-talet. Och hans böcker blev stora 50 år senare. Alltså, det finns ingenting som är så stort som en idé vars tid har kommit om man fortfarande är vid liv. Och om man nu inte är det om 50 år när den där idéns tid kommer, då får man ju skriva ner sina tankar och så får man hoppas att då finns det någon som kan plocka upp de här tankarna 50 år senare.
Vi pratar lite om det nu, men skulle du vilja resonera lite kort, en summering här kring, ja, det här motgång kontra misslyckande. Hur ska man titta på det, Martin?
Ja, jag satt i ett möte med några av mina studenter och så, de hade precis lagt ner sitt projekt då. De insåg att nej, men det här kommer inte gå. Liksom. Och så började jag prata om misslyckande. De bara, nej, använd inte det ordet, säger de. Nej, vad ska vi kalla det då? Då kanske jag borde använt ordet motgång istället. För de tyckte inte att det var ett misslyckande. De hade gjort ett jättebra jobb i sitt arbete att konstatera att det här kommer inte att gå.
Så de var mer inne på processen helt enkelt. Det var inte...
Resultatet var ju ett misslyckande. Förlåt.
Utfallet.
En motgång, ja. Så att säga. Ja. Men de hade gjort en väldigt bra process kring det. Och de hade verkligen undersökt saker och ting på ett väldigt bra sätt. Så att, ja, och jag tycker egentligen att alltså, entreprenörens jobb, eller de entreprenöriella människornas jobb i samhället, är att vara bra på motgångar. På att generera motgångar. För eftersom det är så jobbigt att få en motgång, så är det något som de flesta människor drar sig för. Jag drar mig inte för det. Jag tycker att det är jobbigt och jag lider av att gå igenom en motgång. Kanske mindre än andra då, eller mindre i vart fall än vad jag gjorde för 20 år sedan. För att jag har ju sett mönstret nu, jag tar inte mig själv på lika stort allvar längre som jag gjorde förr. Då var det liksom, hur ska det gå för Martin i allt detta? Liksom. Det är inte så jag tänker längre. Men jag tycker ju att det är att vara duktig på att generera motgångar är en helt central skill för mänskligheten. Och några måste ta det ansvaret, och det gör ju då vi som är entreprenöriella. Eller entreprenörer, eller innovatörer eller liknande. Och vi behöver vara bra på det, och vi kan kalla det för en process. Jag tänker ibland, jag lär ju ut de här processerna, liksom hypoteser och testar en hypoteser och samlar data och så vidare. Och alltså, jag tänker ofta att de här liksom, design thinking, och det finns ju ett gäng sådana metoder, det är ungefär som körkortsboken. Det är det man plockar upp i början. Jag har aldrig öppnat körkortsboken efter att jag fick mitt körkort, jag vet inte hur det är med er. Men den är ju liksom, då har man gjort testet och sen kör man, och sen lär man sig ganska snabbt att när man ska svänga höger så ska man inte klippa en cyklist. Mm. Inte för att det står i boken, utan för att det är ju helt jävla common sense när man har kört ett tag liksom. Alltså för mig som har jobbat som entreprenör i så många år, det är klart att jag varierar ju vad jag testar hela tiden, och jag gör experiment hela tiden utan att kalla det för hypotesprövning liksom. Men det är klart att jag har hypotes hela tiden som jag förkastar. Så på det sättet så tar jag ju motgången, alltså konsekvenserna av motgången tar jag ju jätteofta. Men istället för att tänka att nu är det kört, så tänker jag, nu får vi pröva något annat.
En fråga som vi gärna vill försöka få ett svar på, det är om det här med misslyckanden är en situation som skapar en extra kraftfull inlärningsprocess. Och när vi nu har någon som faktiskt då har forskat på ja, handlingsbaserat lärande, så kanske du kan ge din syn på den saken, om det faktiskt är så. Och inte bara utifrån forskarens perspektiv, när du liksom som en fluga på väggen studerar andra, utan även om du kan reflektera över dig själv ur det, på den frågan.
Ja, alltså jag lär mig ju som mest klockan 4 på morgonen. 3-4 på morgonen när jag tänker över mina senaste motgångar. Då, det lärandet, det sätter ju sig som en smäck alltså. Så jag menar, jag har ju kommit att forska på det här med känslors roll för lärande. Och det är väl kanske för att jag är en riktig känslomänniska själv. Som pendlar mellan liksom, toppar och dalar. Ändra för att jag har gett mig in i sånt yrke, men jag kanske också var sån till viss del. Så att jag har ju förstärkt varandra. Och sen har jag ju använt det som en lins när jag tittar runt på omvärlden då. Vilket jag har haft förmånen att kunna göra som forskare då senaste decenniet eller 12 åren. Och överallt så ser jag ju just det här att det är i de mest känslomässiga ögonblicken som vi har det kraftfullaste lärandet. Och jag har ju läst ganska mycket om det här. Jag är ju inte den första som säger det. Det finns ju mängder av litteratur som bekräftar detta. Där det finns känslor, där finns det ett lärande. Och det är inte bara positiva. Jag skulle till och med säga att det finns en brittisk forskare som heter Peter Jarvis som säger att harmony is a non-learning situation. När allting rullar på. Alltså räkmackeungdomarna, det är ju de minst insiktsfulla. De som det bara har gått bra för, som har liksom curlats och som det har sopats i 20 år framför dem. Det är ju de vi behöver ta genom den kraftfullaste resan på vårat program som har haft det lätt för sig. Det är motgångarna som man lär sig mest av. Och jag menar, jag hade 2 studenter som tittade på detta för 2 år sedan. De gick och pratade med alumner till oss som har gått vårt program några år tidigare och skrivit ner om, som en del av vårt program så låter vi våra studenter skriva ner om sina mest känslosamma ögonblick, både positiva och negativa. Så vi har ganska mycket i vårt examinationsmaterial om när de har haft riktigt starka upplevelser på vårt program. Då gick de tillbaka och frågade dem ett antal år senare vad de hade lärt sig av det. Mm. Och de hade lärt sig jättemycket om sig själva, de hade lärt sig mycket om teamet, de hade lärt sig mycket om kommunikation, om problemlösning, om hur man kan skapa värde för andra. De hade tränat sina sociala förmågor, de hade fått entreprenöriella insikter som var otroligt värdefulla. Just på grund av att de hade utsatts för de här känslomässigt starkt negativa lärupplevelserna då, som genererade ilska, besvikelse, stress, maktlöshet, frustration, uppgivenhet, alla de här känslorna som vi har lärt oss att hata på något sätt liksom. Där finns lärandet om man är beredd att ta emot det.
Jag tänkte, Martin, att vi skulle kunna gå in i några situationer i ditt yrkesliv som har gett dig mycket lärande.
Ja.
Och vi nämnde ju det att du var med och startade ett företag, ja, som höll på väldigt länge också. Och jag tänker också att det kan vara intressant att få den här insikten i att det kan ta lite tid ibland också. Och man kan gå på många motgångar innan det kanske vänder. Så jag tänkte att jag skulle vilja att du berättade lite kring Veko. Mm. Resan med Veko.
Ja, det var ju vårt projekt på entreprenörsskolan när vi var studenter där och det blev sen mitt jobb. Jag var vd för nära nog ingenting på det här företaget. Vi hade ju liksom inga resurser överhuvudtaget och vi satt där och kallade oss för vd och annat, marknadschef och ja, allt vad det var. För det var väl det enda roliga man hade. Annars var det ju rätt så tufft.
När startade ni?
2001.
Hur många var ni då?
Ja, vi var ju 3-4 då. Mm. 3 studenter i teamet och så en idépartner då. Mm.
Vad var premissen för hela det här?
Ja, men det var liksom all den här datan som snurrar i lastbilars elsystem. Kan man göra något med den? Kan man skapa någon typ av värde med den datan? Och då gav vi oss ut och experimenterade. Det första vi gjorde var att sätta oss i en lastbil ute på Hisingen, borta på Hisingsbacka. Och börja liksom och tjuvkoppla in oss i det elsystemet där. Och det slog gnister som tusan. Och jag byggde en träbit med massa spikar i och det gick sladdar och vi försökte koppla oss in i detta. Och sen efter några månader så insåg jag att det här kommer aldrig gå liksom. Vi klarar inte detta. Så tog vi in 2 ex-jobbare från Chalmers mekatronik. Eller de gick ett program där man faktiskt får lära sig sånt här. och de kollar på våra grejer och de, vad fan har ni hållit på med? Det här är ju direkt farligt.
Redan där kunde ni tagit slut.
Ja, det kunde det fan brinna liksom. Ja, men vi hade bara bestämt oss för att det måste gå liksom. Fan, hur svårt kan det vara att koppla in sig i en lastbilssystem liksom? Det kan inte vara så jävla svårt. Men så, sen byggde de det ordentligt och så vidare. Och så fick vi till slut fram en lösning. Och det tog ju faktiskt, jag tror det tog nästan 3 år innan vi skickade vår första faktura. Så det var ju liksom, alltså det är ju inte ett normalt företag som inte har några betalande kunder.
Vad var det för kund då som
ville ha B. Andersson Åkeri AB. Mm. Ja.
Varför ville han ha detta?
Det undrar jag fortfarande.
Men vad trodde ni att ni löste för problem med att koppla in i lastbilarna?
Ja, men vi tänkte att det skulle hjälpa dem att spara bränsle. Att man kunde få syn på körbeteende hos lastbilschaufförer. Och så vi satte ju in en konsumenthanddator, kallades det för på den tiden, i lastbilarna. Och så kopplade vi den via en liten box som faktiskt fungerade då, eftersom inte det var vi själva som hade byggt den längre, utan det var ju exjobbare som visste vad de höll på med. Och så kopplade vi in den i elsystemet och då fick vi ut körbeteendedata och kunde presentera det för chaufförerna, och de ändrade ju sitt körbeteende. De sparade 10% diesel på att köra på ett annorlunda sätt.
Hur mycket, vad innebär det att spara 10% diesel för att åka dit då?
Oj, det var länge sedan jag satt med dem med beräkningarna.
Ja, men
det är ganska mycket pengar. Ja. Alltså och det har ju inte blivit mindre pengar sedan dess. Men så att, alltså, att köra sparsamt för åkerier. Idag har ju Veko, idag heter ju Veko något annat. Jag tror att de heter AdMobile. De har det som idag är världens största tävling i sparsam körning. Där de har med lastbilar från hela Europa. Och det är jättestort. Och det kommer folk till Göteborg en gång om året och får priser. Och är stolta som tuppar. Mm. Chaufförer från alla möjliga håll runt om i Europa. Så att det funkar ju verkligen.
Så alla kunderna, chaufförerna, de kan alltså tävla mot varandra. Vem
de
som
tävlar
kör mest
mot varandra och vem som kör snålast. Och även då det som kallas för ipsativ bedömning, alltså vem som förbättrar sig mest, kan de också tävla i. Då lönar det sig att vara dålig från början då.
Det gäller att komma in med dåligt beteende. Ja. Ja.
Men alltså, hela Vekoresan de första åren där var ju en övning i att hantera motgångar. Jag hade en lista på vilka underleverantörer till oss som orsakade så stora problem för oss att vi var tvungna att åka ut i hundratals lastbilar och byta ut komponenter. På listan fanns våra 18 leverantörer och alla 18 av våra 18 hade ju så stora problem med det de levererade till oss att vi fick åka ut. Det var alltså att vi överhuvudtaget fick igång den här firman. Det berodde bara på att vi hade bestämt oss för att vi inte skulle misslyckas, utan att vi skulle pröva tills vi fick fart på detta. Mm. Men det ska jag säga också att efter några år på den resan, jag tror det var efter 4 år, när vi precis hade börjat få fart på det, ja, då gick jag in i väggen. Så jobbigt var det. Och det är också en motgång som har präglat mitt liv. Jag lärde mig otroligt mycket. Jag har ungefär 2,5 hyllmeter böcker hemma som jag läste under den tiden när jag hade gått in i väggen. Och jag tar fortfarande upp de böckerna. En av dem behöver jag läsa varje år. Att leva ett liv, inte vinna ett krig. Den läser jag varje år. För jag behöver läsa just den boken varje år för att påminna mig om att inte gå bananas kring saker och ting jag jobbar med. Mm. För det är lätt hänt liksom. Att man blir så engagerad i saker. Och det är inte den positiva energin som är problemet egentligen. Det har inte varit för mig i vart fall hälsomässigt, utan det är när man drabbas av motgångarna. Och det gör man hela tiden, så att jag menar, därför är det ett problem. Alltså, de kommer ju hela tiden, och framförallt de ekonomiska motgångarna. Då, när man får ont om pengar, då växer ångesten. Och då kommer alla de här tankefällorna som vi entreprenörer är så duktiga på, som kognitiva beteendevetare då kallar för just tankefällor. Svart- och vitt-tänkande, katastroftänkande. Jag har ju levt merparten av mitt liv med en likviditet som räcker ungefär 2 till 4 månader ytterligare. Sen är pengarna slut. Och har ju vant mig vid det. Eller, det går inte att vänja sig vid det egentligen, får man väl ändå säga. Men jag har kommit att inse att det är ett faktum. Precis som att jag måste arbeta med sälj, så måste jag också arbeta med en trängd likviditet. Det är en del av att skapa framtiden.
Mm.
Att skapa framtidens nytta och framtidens, alltså, lösningar på våra svåraste problem som vi har i samhället. Men ska man leva på det sättet?
Men ska man då förstå dig när du berättar detta att där har du bara du har lärt dig att hantera det? Eller har du tänkt någon gång att nej, men jag måste nog göra något annorlunda här för att inte hamna i samma situation?
Ja, men jag tycker det handlar om, alltså, man måste på något sätt bestämma sig vilken typ av liv man vill ha. Vill man ha ett rakt streck som aldrig går ner i botten och aldrig går upp på toppen? Eller vill man ha en liksom, fina amplituder där man är uppe på toppen och då är livet helt fantastiskt? Och så försöker man lära sig leva med de här bottenstunderna. Och jag tycker det är helt fantastiskt när vi uppnår de framgångar som kommer med upprepade motgångar. Men jag har inte hittat något annat sätt att nå de framgångarna än att leva igenom och stå ut med och övervinna motgångar som är alltså på nästan existentiell nivå. Liksom. Jag har inte hittat något sätt som innebär att man inte måste ta den vägen. Utan tvärtom skulle jag säga att de är helt avgörande. Det är de som gör att man lyckas. Det är de här motgångarna som gör att man får de där framgångarna. Och det är så, alltså, det är så roligt när det man gör blir värdefullt för andra. Det låter som en klyscha och liksom, jag kanske låter ironiskt när jag säger det, men jag tyckte det var fantastiskt när lastbilschaufförer satt och körde snålare och när vi träffade åkerier som sa shit vad det här har varit bra för oss.
Har du reflekterat just det här med ett slags behov av den här externa validationen som det ändå innebär att få de här liksom?
Ja, jag brukar kalla det för honungsfällan.
Ja.
Mm. Den slår ju igen på mig hela tiden. Det klassiska sättet som honungsfällan slår igen är när det är någon som hör av sig och så vill att man ska prata på något ställe. Liksom och, så där, bara. Och då blir man, åh, är det någon som vill att jag ska komma och säga någonting? Och då slår ju honungsfällan igen direkt. Liksom. Och så, sen kommer man dit och så inser man att de kommer ju ändå inte göra något av det här som jag pratar om. Det var ju helt meningslöst det här. Alltså det är ju, alltså, det är ju sådär, folk vill ju ha underhållning, folk vill bli underhållna, men de vill inte göra alltså det som underhållningen handlar om, utan de vill att man kommer och berättar något kul och sen så kan de få fortsätta med sitt liv precis som det var innan. Så det har jag ju lärt mig efterhand att ja, men jag kanske ska säga nej till sådana stunder. Ja.
Jag vill bara inflika att den här podden är ett stort undantag från den
regeln. Ja, oh, vad skönt att höra. Ja, det är jättebra att höra, Ågan. Alltså, jag förstår att det är så många som lyssnar där ute nu som kommer att förändra sitt liv på många sätt såklart.
Ja, men det är intressant det där. Jag tror alla behöver vi ju validering såklart. Men, och jag tror jag är en sån person som har växt upp och varit så att man ska ändå på något sätt prestera. Och det på något sätt blir det viktigt med den externa validationen, men bekräftelsen. Men vad skulle du säga, hur har du lärt dig hantera det? För att det är något jag också jobbar med. Att, för lägger man hela sin lycka i andras händer, då kommer man bli olycklig. Alltså man kan inte lägga sin självkänsla där riktigt. Och jag tror säkert kanske studenter, man är van att prestera för alla, men för sin professor för alla. Hur brukar du prata kring det? Alltså för det är ju kul med extern bekräftelse, men man kan inte hänga upp hela sitt liv på det. Hur får man balans, Martin?
Ja, men, jag läste för inte så länge sedan en bok, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Och på något sätt handlar den boken om att man måste välja vad man vill bry sig om. Ytterst noga. Och på något sätt jag har gjort en modell i mitt arbete kring vad det innebär att vara entreprenöriell. Och då ska man, den börjar alltid med att man skrider till handling från hjärtat. Och man måste verkligen fråga sig vad man bryr sig om. Så mycket som man är beredd att ta den här typen av motgångar. Det är ganska få saker man bryr sig så mycket om så att man är beredd att ta den här skiten som man hela tiden hamnar i när man jobbar på det här sättet. Och då hjälper det att, alltså det handlar om självinsikt och självkännedom. Vet man vad det är man bryr sig om så mycket så att man är beredd att gå igenom motgång efter motgång efter motgång? Alltså det är ju väldigt få frågor jag bryr mig om så mycket så att jag tar mig igenom det träsket. Men just nu då, de senaste 10 åren, så har det handlat om bättre utbildning. Och det har funkat väldigt bra på mig. Jag tycker det är värt att ta all möjlig form av skit. Och jag får väldigt mycket skit från omvärlden. Och det är väldigt många, det som är allra vanligt är att folk inte bryr sig överhuvudtaget om vad jag håller på med. Det är ju det absolut vanligaste. Man ska nästan bli glad när någon ger en skit, för då har de ändå liksom... Jag brukar tänka sådär, jag får ibland skit om jag skriver en debattartikel eller något, så får jag skit. Och då tänker jag så här, vad bra, de bryr sig det. det engagerar. Så det är klart att, och det kan jag tycka, men vi har ju på vårt program, så när de söker till vårt program, så då vill alla förändra världen och jobba med hållbarhet. Och sen när de går ut från vårt program, då tar de ett välbetalt jobb på någon konsultfirma någonstans liksom. Alltså, någonstans där har det ju skett en process. Eller så var det bara så att de skrev att de liksom vill förändra världen och liksom göra gott för samhället. Och sen så ville de egentligen ha en hög lön. Eller så var det så att de vågade inte säga nej till den höga lönen, för de vet inte när de nästa gång får ett sånt erbjudande. Mm. Jag vet inte. Men jag kan ju tycka, alltså, att göra någonting som blir bra för samhället är ju lite mer långa kolhydrater och kan ge meningsfullhet under längre tidsperioder än att ta den där feta lönen. Jag gick ju ner i lön i två steg. Först gick jag ner i lön när jag lämnade mitt privata företag för att börja forska. Då halverade jag min lön en gång. Och sen när jag satt där och forskade några år så kom jag på en liten manik som vi kanske skulle starta ett företag till, kring. Då halverade jag min lön en gång till. Men jag fick ju en höjd meningsfullhet. Den dubblades ju två gånger. Då ska man ju ha råd att ta av egen lycka här och ge till meningsfullhet ihop med andra. Då ska man ha möjlighet att ta ett sånt val. Det är inte alla som kan göra det. Men om man kan göra ett sånt val, så tycker jag det är värt att göra det. Men då kan man ju bara göra det utifrån det man själv bryr sig om så mycket. Mm. Och då måste de här unga människorna fundera på. Jag menar, de flesta som skulle liksom kunna tänka sig och bekräfta mig ligger ju inte inom det område där jag bryr mig. Och då måste jag vara klok nog att säga nej till den typen av förfrågningar.
Men ser du det som ett misslyckande då, det du beskriver där, att så många som har gått i ert program kanske har hamnat någon helt annanstans?
Nej, jag tror att livet är så långt och de har ju 40 år på sig att göra skillnad. Och de kan väl börja med att höja sin lön en stund, och så kanske de inser att, ja, men vänta nu här, vill jag inte göra något lite mer meningsfullt? Eller så kanske de upptäcker att det var meningsfullt i någon form för dem, som passar för dem. Men alltså, vi ser ju många gånger att studenter, de väljer en annan typ av bana lite senare i livet. Jag har en kollega till mig som heter Martin Stockhaus som forskar på vad entreprenöriella karriärer är för någonting.
Mm.
Och de flesta driver ju inte eget. De flesta jobbar inom befintliga strukturer och skapar nya företeelser inom befintliga strukturer. Det är också att jobba entreprenöriellt, och det kan också vara en enormt stor källa till meningsfullhet. Att man, jag har en gammal klasskompis som sa det, men herregud, när jag får Ericsson att förnya sig, så skapas det ju värden i miljardklassen jämfört med om jag sitter och driver ett företag med två anställda, så som jag har gjort då. Som inte liksom, ja, men vi ska vara glada om vi får in 2 miljoner bara i intäkter liksom. Och göra en fet förlust liksom. Det är lite skillnad i perspektiv, va? Så att det är klart att det finns ju många sätt att uppnå meningsfullhet. Jag har ju gjort mina val och sett vart det leder, men det finns så många andra sätt man kan liksom. Så att, alltså, bekräftelse är ju en form av värde, men jag skulle säga att det finns de här liksom lite mer långsiktigt meningsfullhet som kommer av att man gör något som känns rätt. Alltså, jag tycker ju att det är meningsfullt det jag gör, även när folk tycker att det är skit. För jag vet ju att de har fel.
Ja, man blir väl lite säkrare på sig själv med åldern i alla fall.
Ja, man får väl hoppas det.
Ja. Jag tänker, för vi kommer in lite på det nu, att om du kunde berätta lite då om, det kan man väl säga, ditt senaste projekt här, LoopMe. Du har nämnt det lite. Kan du förklara hela konceptet, vad det går ut på, hur du kom fram till detta?
Ja, nej, men då, eftersom jag hade min IT-bakgrund när jag började forska, så alltså, jag är ju lat av mig som de flesta människor. Jag skulle samla data, så kan man göra intervjuer och sitta ner och prata. Och då ska man transkribera, det tar ju 5 timmar för varje timme, och det är ju fruktansvärt tidskrävande. Då tänkte jag så här, finns det inte något bättre sätt att samla data? Och så började jag liksom använda mina studenters mobiltelefoner. De kunde skriva till mig när de hade en känslomässig upplevelse, positiv eller negativ. Och det visade sig att det kunde de ju absolut tänka sig att göra. Så jag fick ju in hur mycket data som helst på känslomässigt starka berättelser. Och så började jag visa det för folk, men kolla liksom vilken data som man fick in genom och liksom via folks mobiltelefoner. Och så fortsatte jag experimentera med det. Så var det en som kom till mig från skolans värld, som jobbar med grundskolor, som sa, du, den där metoden du har utvecklat, den vill vi använda här. Kan vi göra det? Nej, sa jag, det hinner jag inte. Men så skaffade de finansiering och sa, men jag har fixat 200 000 här då i finansiering, och det är väl någonting. Och det, ja, man är ju aldrig immun mot finansieringsbehov. Det har, alla forskare är ju nästan som egenföretagare, för att man ska dra in sin egen forskningsmedel. Så då sa jag till det, och sen var jag ju fast i skolans värld. Och sen träffade jag på en tredje person som, och jag sa, han sa till mig så här, du, det där du håller på med folks mobiltelefoner, det borde vi göra ordentligt liksom. Det har fler nytta av det. Det kan jag inte tro, sa jag. Men till slut så övertygade han mig om att vi skulle göra detta. Och det, sen har vi gett oss in, alltså, januari 2014 så startade vi ett företag och anställde programmerare för att bygga det här som ett forskningsverktyg då. Och det har ju tagit oss i väldigt oväntade riktningar. Apropå alltså vem man kan hjälpa, det är otroligt svårt att veta vem man kan hjälpa när man håller på med något. Vi trodde att vi kunde hjälpa helt vanliga grundskollärare, men det visade sig att de som behövde oss mest, det var yrkeslärare på gymnasiet. Och där har vi ju alltså 30 000 användare idag.
Yrkeslärare, sa du det?
Ja, yrkeslärare och som deras elever. Och, jag menar, snickarprogram. Mm. Alltså det heter ju snickarprogram, men det heter ju... Alltså, det finns program i restaurang, och det finns handel och kontor. Det finns ju mängder av olika. Det finns 14 nationella yrkesprogram. Mm. Och där är den här LoopMe-appen väldigt, väldigt stor. Då, för att där jobbar ju de med handlingsbaserat lärande. Och det var ju ett meddelande till mig som forskar på handlingsbaserat lärande från yrkeslärarna. Vi jobbar med det här som du forskar på. Och det var ju därför de kom ju nästan kidnappade det vi höll på med. Så här får ni pengar, vi vill ha de här grejerna, de behöver vi i våran vardag. Och vi bara, men vi jobbar inte med yrkesutbildning. Jo, det gör ni nu. Och sen har vi gjort det sen dess, och det har hjälpt otroligt många då. Och sen har vi gått i lite andra riktningar också. Men alltså, det var en lång resa. Idag har vi mängder med användare som älskar det här verktyget. Men alltså de första 3 åren, och det här är ett SaaS-företag då, software as a service, man betalar per månad och så vidare. Ett SaaS-företag brukar ju mäta sin framgång i liksom, om man har låg churn rate, alltså att man inte tappar så många användare. Man kanske ska ligga på kanske max 0,5% av användarna ska liksom lämna en
eller
varje
negativ.
År. Eller negativ churn rate, ja. Det är kanske ännu bättre om man får fler användare. Men även om man växer så kan man ju tappa några av de första liksom. Mm. Men vi hade ju 100% churn rate i åratal, och liksom bara alla kunder vi skaffade slutade ju använda det efter 6-12 månader. Och då tänkte vi så här liksom, herregud, jag tänkte många gånger att det är nog ingen som behöver det här. Det här är liksom bara, det är bara ett påhitt som vi har gjort, och så har vi liksom trott att folk, de sa att de ville ha det här, men i grund och botten så behöver de det inte. Alltså, för vad folk säger ju inte samma sak som vad folk gör. Och jag upplever nog att de säger en sak, de betalar för en annan och de gör en tredje sak. Så inte ens när de betalar för det så betyder det att de faktiskt behöver det, utan då tror de att de behöver det så mycket så att de betalar. Men den långsiktiga liksom, svaret kommer i om de fortsätter använda det här år efter år. Och det var ju liksom, så skulle du titta på de första 3 åren och så ser du att alla som har börjat använda det här systemet har slutat använda det inom 6-12 månader. Alltså vilken vettig människa som helst hade ju sagt att nu lägger vi ner detta.
Varför gjorde ni inte det då?
Det är en jävligt bra fråga. Varför la vi inte bara ner det? Nej, men alltså... Ja, det är ju som den här boken, The Power of Unreasonable People. Vi var oresonliga. Vi hade bestämt oss för att det här behövdes. Vi hade sett hur bra det kunde fungera när det fungerade bra. Glimtar av briljans hade vi sett. Och det var väl också så där lite grann att vi ser oss som aktivister, utbildningsaktivister. Och vi har status quo som vår värsta fiende. Att bara allt ska fortsätta vara som det alltid har varit. Och det är klart att då kan man inte, om det då är en massa status quo som man möts av, så kan man inte dra slutsatsen att utbildning, så som vi ser att den fungerar idag, det är det bästa mänskligheten någonsin kan uppnå. Vi nöjde oss inte med det svaret, utan kände att jo, utbildning kan visst bli bättre. Och det är klart att vi visste ju inte, men vi gick på våran magkänsla och på våran emotionella övertygelse att vi nog hade något. Men det är ju absolut inget liksom gasellföretag eller tillväxtföretag. Att jobba med utbildning är ingenting man blir rik på. Tveksamt om man ens kan försörja sig. De flesta jag känner från den tiden när jag började forska i grundskolan, de som var konsulter och liksom försörjde sig på att hjälpa skolor, de har ju bytt bransch, de har ju slutat jobba i skolan. Det är en toxisk miljö för innovation, skulle jag säga, skolan.
Varför är det så?
Jag vet inte. För jag menar, alla mina studenter, de utforskar liksom sälj inom sin bransch. Och alla kommer tillbaka och säger, det är ju en väldigt konservativ bransch det här. Det säger alla. Alla branscher är konservativa. Jag undrar om det kan ha med homo sapiens att göra.
Jag tänkte så här, skulle du vilja dela med dig något mer av det som du har lärt dig från din forskning?
Nej, men är det någonting hur ska man då hantera den här situationen när man har möts av en stor risk för motgångar? Då skulle jag säga så här att hitta dina kompisar. Alltså mänskligheten är normalfördelad. En av 10, eller i vart fall en av 20 människor är ju ganska förändringsbenägen och innovativ. Och då måste du hitta den personen. Och man måste kyssa väldigt många grodor för att hitta en prins eller prinsessa i det här området, eller vilket område man än håller på med. Men hittar du en ambassadör på insidan av en kundorganisation, håll hårt i den personen, för att det går en sån på 20 som verkligen liksom förstår dig och det du ser, och som kan ha förmågan att se det som du ser. Så då måste du veta det. Då får du, när de andra 19 personerna säger nej och tycker att du är helt dum i huvudet, eller i vart fall helt ointressant att ens prata med, då måste du veta att det beror på att du ännu inte har hittat den där prinsessan som är innovatören, som kan guida dig. Det är en lagsport detta. Man behöver hitta sitt team. Inte bara i sitt team, om man nu säger så, utan även runt omkring, bland kunder och liksom de man kan hjälpa. Så det brukar jag försöka att liksom träna mina studenter i att se. Pratar du med en early adopter eller en innovator eller en laggard? Det gör väldigt stor skillnad på vad du får för svar. Du måste tolka svaren du får på helt olika sätt beroende på vad det är för typ av människa du har stött på. Om du gör en pivot, som det då heter, man byter riktning helt och hållet, bara för att du träffade 5 laggards i rad, då gör du fel.
Mm. Det skulle man kunna säga är ett misslyckande faktiskt. Att göra fel så.
Att ge upp något bara för att man träffade 5 laggards. Mm. Och så sitter alla early adopters och undrar liksom, när fasen ska den här lösningen komma som vi väntar på?
Mm.
Som vi liksom bara vagt känner att vi behöver. Nej, då har man tagit ett felbeslut.
Mm.
Och sen måste man ju veta att det här är en uthållighetssport. Och vet man inte det så kanske man tar felbeslut. Så uthållighet är, jag tycker det är den kompetens som kanske är svårast att lära ut.
Mm.
Men jag skulle säga att det är den viktigaste förklaringsvariabeln till framgång. Så är det uthållighet.
Mm.
Envishet.
Ett sätt som jag skulle kunna tänka mig summera upplevelsen och höra om dig är att du är en person, forskare, entreprenör som du själv har formulerat det. Det har bara varit motgångar. Men väldigt få misslyckanden. Och med utgångspunkt från att just det här citatet från Koenigsegg, att ge upp är att misslyckas. Och jag har inte hört många exempel på att du har gett upp. Och så det är min summering. Mycket motgång, men få misslyckanden. Hur tänker du när jag presenterar dig så?
Jag tänker faktiskt på, då kommer jag tänka på ett exempel på där jag har gett upp, och det har orsakat ganska stor frustration hos en av mina närmsta kollegor, professor Mats Lundqvist. Jag började med att forska på program av samma slag som vi driver på Chalmers. Vi kallar det i forskningen för Venture Creation Programs.
Mm.
Vi skapar företag inom ramen för en utbildning. Det finns väldigt få sådana program i världen. Det är otroligt ovanligt. För det bryter mot väldigt många normer att jobba på det sättet inom akademin. Och jag började ju forska på detta och frågade en väldans massa kollegor som vi hittade ändå. Vi letade upp, vi gjorde en konferens i Göteborg 2012 där vi bjöd in folk från hela världen. Och de kom från hela världen. Och alla sa, vi trodde att vi var de enda i världen. Så hade vi 12 program där alla trodde att de var de enda i världen som höll på med detta. Så det var ju fantastiskt i sig då. Då hittade vi de här kompisarna. Men sen försökte jag att påbörja forskning kring det här, den här typen av utbildning. Och jag fick bara nej, och nej, och nej, och nej, och nej. Och sen hade jag hela den här skolbubblan som det kändes då. Där alla bara sa ja och ville att vi skulle komma, eller jag skulle komma och hjälpa dem. Där och då valde jag bort Venture Creation Programs som forskningsämne. Och nu träffas de varje år, nästan, jo, varje år i konferenser och pratar om mina första artiklar. Men jag kommer aldrig dit. För jag lämnade, jag gav upp, jag misslyckades. Men forskningen misslyckades inte. Det är ganska väl, alltså det är många som forskar på det här idag. Och jag kan inte påstå att jag är en av dem. Där gav jag upp.
Då fick vi med ett misslyckande i det här avsnittet också.
Fantastiskt.
Tack för att du bjuder på det här.
Tack.
Tack så mycket Martin för att du har varit med oss idag. Det har varit jätteinspirerande och jag känner att jag har lärt mig jättemycket. Och det här har känts väldigt meningsfullt för mig att få sitta här med. Så tack igen Martin, och jag hoppas att ni som lyssnar har tyckt att det här varit intressant. Och jag tror vi hörs igen framöver. Ha det bra. Hej då.